Så. Okej, vi ska bege oss till Bibelns värld. Men jag tänkte så här att innan vi gör det så kan vi böja våra huvuden för någon minuts bön. Och som vanligt så behöver jag er. Och då säger ni hur, på vilket sätt. Nämligen i form av att vi har en bedjande attityd, att vi är fokuserade, att vi är koncentrerade. Och jag är väldigt entusiastisk över det budskap som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta idag. Och jag vill verkligen att vi ber nu och har en förväntan på Gud. Vet ni, liksom ibland tänker vi så här att ja, men Gud gör inte så mycket, och Gud, var är Gud och så vidare. Och ungefär som att Gud skulle hålla tillbaks någonting från oss. Men det vet vi att han inte gör. Gud väntar på att vara nådesfull för oss, står det i Jesaja 30 och vers 18. Vad är det som egentligen begränsar Gud? Jo, det är vi, och det är vår, så att säga, brist på förväntan. Att vi har en större förväntan på någonting i den här världen än vi verkligen har på Gud. Men Gud är här. Han kan inte vara mer närvarande. Men manifestationen av hans närvaro kan vara väldigt mycket beroende på hur vi, så att säga, är förberedda i våra tankar och våra hjärtan. Så låt oss bedja att Gud öppnar våra hjärtan och öppnar sitt ord för oss idag på ett underbart sätt. Herre, vi kommer inför dig. Vi tackar dig, Jesus, för var och en som har kommit. Herre, det står att när två eller tre är samlade mitt, så är du mitt ibland oss. Och vi är betydligt fler än så här idag, Jesus. Men oavsett hur många vi är, oavsett vad vi har varit med om den här veckan, vad vi bär på, vad som tynger oss, vad som trycker oss, vad det än är, Jesus, så vet vi att du är större än allt detta. Du är också större än våra egna hjärtans fördömelse, står det i 1 Johannes 3:20. Och Herre, vi ber idag att du lyfter oss från stoftet där vi så ofta hamnar. Och du vederkvicker oss i Psaltaren 119 och vers 25 med ditt ord, Herre. Låt allting som vi delar idag bli levande gjort på ett sådant sätt att vi vet när vi går härifrån att ditt ord har vidrört oss. Du har varit här. Och precis som Jakob, står om Jakob i Gamla testamentet, hur Gud var här och jag visste inte om det. Att han fick en uppenbarelse om att Gud hade varit där hela tiden, men han hade inte förstått det. Och ibland är det så för oss också. Vi vet att Gud är så nära. Vi vet att du är så nära, Gud, men ändå upplever vi det inte alltid. Så välsigna vår stund tillsammans nu i ditt namn. Amen. Ska läsa två versar från Nya testamentet. Och den ena är från Matteus 17 och vers 5. Och den andra är från Hebreerbrevet 1, versarna 1 till och med 3. Så Matteus 17, vers 5 börjar vi med. Och medan han ännu talade, se då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Vi ser här hur hela treenigheten är involverad. Gud fadern talade från himmelen. Gud sonen är på jorden. Men också Gud den helige ande är närvarande i form av den här duvan. Och han säger att lyssna till sonen. Nu ska vi läsa i Hebreerbrevet 1 och versarna 1 till och med 3. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Herre, vi ber än en gång att du välsignar ditt ord i ditt namn. Amen. Många människor tror sig höra från Gud. Andra människor tror inte att man kan höra från Gud överhuvudtaget. Det finns två fällor kan man säga. En del människor springer omkring och hävdar att de hör från Gud hela tiden. Ungefär som man känner av vinden. Och man sa, Herren har sagt det här till mig och så vidare. Och man talar om det här vitt och brett. Och andra människor tror inte att det går att höra Guds röst. Och man kan säga att båda de här är på ett sätt lite fel. Därför att vi kan absolut höra från Gud. Jag ska tala om idag att höra från Gud i den nya skapelsen. Att höra från Gud i den nya skapelsen. Och det är tre saker som vi vill ta upp idag och tala om. Och det första, det är att hörandet av Guds röst är möjliggjort genom korset. Och i Romarbrevets 5:e kapitel, jag tänkte faktiskt läsa de här skriftställena därför att varför inte låta Guds ord tala till oss, stanna upp och läsa skriftställena när vi kommer till dem. Romarbrevet 5 och verserna 8 till och med 18. Förlåt mig, 8 till och med 11. Va, tror jag. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi ännu var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och jag tänkte just att vi ser här hur Gud har försonat oss med honom själv. Och förra gången, eller förra söndagen rättare sagt, så om jag inte missminner mig, så talade vi om korset. Och hur korset har två aspekter. Och tyvärr är det så att många kristna känner bara till den ena aspekten av korset. Vi talade om hur det finns en blodsaspekt och en kroppsaspekt av korset. Blodsaspekten säger, eller talar om, att på grund av Jesu blod så finns det förlåtelse för våra synder. Det vill säga vad vi har gjort. Men kroppsaspekten, det vill säga att Jesus tog i sin kropp all människans synd och dog för denna synd. Men han dödade också allt det som tillhörde Adam. Och i honom så blir vi nu födda på nytt. Vi är nya skapelser. Och detta är alltså befrielsen från vad vi var. Nämligen syndare. Så vi ser hur blodet tar hand om vad vi gjort, syndat. Och vi ser hur kroppen tar hand om vad vi var, syndare. Och korset har gjort det här möjligt. Och vi lever i Nya testamentets tid. I Gamla testamentets tid, precis som vi hörde här, så talade Gud på många olika sätt. Ibland så talar vi om vad vi kallar för den allmänna uppenbarelsen. Att vi kan gå ut och vi kan titta på skapelsen och vi kan förstå att detta måste ha ett ursprung. Det måste finnas en skapare. Vi träffar på det här ständigt när vi är ute och evangeliserar. Och människor tror att det finns absolut inget syfte med det som vi har. Man tror att universum en gång i tiden var ungefär stor som en punkt. Och sedan exploderade allting. Och ut ur detta kom världen, universum, människorna, djuren, växterna, blommorna, industrierna, skolorna, kunskapen. Allting liksom fanns i den här lilla punkten och exploderade. Det har absolut inget syfte. Det finns ingen tanke bakom det överhuvudtaget. Är det konstigt egentligen att den generationen som växer upp har svårt att hitta ett syfte med att leva? Annat än i det här snabbt pulserande samhället där man får ta till sig ett flöde av information. Men Bibeln talar om någonting helt annorlunda. Bibeln talar om ett väldigt stort syfte som Gud hade. Och faktum är att korset är Guds centrala syfte genom hela mänsklighetens historia, genom hela skapelsens historia. Och i Gamla testamentet så såg man fram emot detta. I Nya testamentet, som vi lever i Nya testamentets tid, så ser vi tillbaks på det. Men det är samma kors och det är samma försoning. Och det bringade försoning i Gamla testamentet, det bringar försoning också för oss idag. Och jag tänkte på hur vi i Nya testamentet, på grund av Jesu blod och på grund av Jesu kropp som offrades på korset, så har vi en unik möjlighet att ha gemenskap med Gud. Och faktum är att i första Korinthierbrevet 1:9 står det att vi är kallade till att ha gemenskap med hans älskade son. Och det är vad Gud vill. Och han säger här att hör min son, hör på honom. Det finns så många röster i den här världen som hela tiden vill ha vår uppmärksamhet. Och vi är inte främmande för den tanken, eller hur, vi hör det hela tiden. Men tänk att Gud idag, här och nu, men också alla dagar i veckan, vill verkligen ha gemenskap med oss. Och han vill tala till oss. Och vi vet att han framförallt talar till oss genom sitt ord. Förkunnelsen av ordet. Men jag hörde en berättelse om en känd mexikansk bankrånare. Och han hette George Rodriguez. Hur säger man George på spanska?
Jorge.
Jaha. Du vet det.
Ja, jag vet inte.
Okej, hur man uttalar på olika. Okej, jag kan inte ens säga det. Men jag hörde att det var ett H i början där. Men jag kallar honom för Señor Rodriguez. Och han var en bankrånare. Och han red över gränsen till Texas och rånade en bank. Så redan tillbaks in i Mexiko. Och kom undan med det. Så han tänkte, jag gör det igen. Så han red in gång på gång och rånade banker i Texas. Det här var i början på 1900-talet. Och han lyckades väldigt väl. Och han hade och Texas-polisen var väldigt upprörda över den här mannen som hela tiden lyckades råna bankerna. Så en dag så var det en polis som såg honom. Han tog upp jakten och han förföljde honom i tysthet. Och han kom in i Mexiko till en liten by där han bodde. Och han gick in på ett café och polisen följde efter in på kaféet. Och gick fram till den här kände bankrånaren och satte pistolen mot hans tinning. Och så sa han så här att om du inte berättar nu vad du har gjort av alla dessa pengar som du har stulit från bankerna så ska jag skjuta dig. Och det var bara ett problem och det var att den här mannen kunde ingen engelska. Och polisen kunde ingen spanska. Så det hjälpte inte. Men det var en liten pojke som satt i det här kaféet. Och han kunde både spanska och engelska. Så han erbjöd sina tjänster och sa, jag kan tolka. Så då sa han att berätta nu för honom att om man inte talar om var pengarna och bytet finns så kommer jag att skjuta huvudet av honom. Så den här pojken ställer frågan till mannen, bankrånaren. Och bankrånaren berättar exakt var pengarna finns. Gå dit och dit, gör så och så, där finns alltihopa. Varpå pojken svarar Texas-polisen att han säger att han har levt ett långt och gott liv och han är redo att möta sin skapare. Och så uppenbarligen så var han ganska smart den här unga killen. Och han visste ju var bytet fanns. Men min poäng i det här det är att ibland så hör vi inte det som vi bör höra. Någon tolkar detta livet åt oss och allting blir helt fel. Men Gud har inte lämnat oss i mörker. Gud har gett oss en möjlighet som troende i nya förbundets tid att verkligen kunna höra från honom. Faktum är att vi är troende präster. I Gamla testamentet fanns det präster som stod dag och natt inför Gud och inför människorna. Och man offrade offer och man medlade mellan Gud och människan. Men Nya testamentet talar inte om några präster. Utan Nya testamentet talar om att alla troende är troende präster. Det innebär att vi behöver ingen medlare annat än Jesus Kristus inför Gud. Och på det sättet så kan vi höra direkt från Gud. En helt otrolig förmån som vi har. Och faktum är att vår överste präst, Jesus Kristus, det står om honom i Hebreerbrevet 7:25, att han är vår förebedjare. Och ibland så, när jag läste den här versen, Hebreerbrevet 7:25, så tänkte jag så här, att Jesus är i himmelen och han har någon slags brottningskamp där uppe. Han är på sina knän och han ber fadern liksom att, åh, ska du höra mina böner nu och ska du förlåta dem deras synder? Och liksom han kämpar. Men när jag börjar titta mer och mer på den här versen så ser jag att han är en överste präst. Inte med ett nedböjt huvud och inte liksom bedjande och vädjande. Han bara pekar på sitt fullbordade verk. Han pekar bara på sina händer. Han pekar bara på sin sida. Han pekar bara på det blod som han har burit fram. Och fadern hör honom. Och fadern hörde sonen redan när han var på jorden. Om ni kommer ihåg berättelsen i Johannes 11:42, eller Johannes 11:11 kapitel, hur Lazarus dog. Och Jesus kom till systrarna, Marta och Maria, säger man svenska. Och de kom och han uppväckte Lazarus från de döda. Men när han bad så lyfte han sitt huvud till himlen och så sa han så här att jag vet att du alltid hör mig. Så redan här på jorden, innan han hade gått till korset, innan han hade presenterat eller burit fram sitt blod till fadern i himlen, redan då visste sonen att fadern hörde honom. Så vad gör han? Jo, han ber till fadern och fadern uppväcker Lazarus från de döda. Hur mycket mer nu? När han är förhärligad i himlen. Hur mycket mer när blodet är på nådastolen i himlen. Hur mycket mer hör inte faderns sonens röst. Om han gjorde det redan här. Och vi vet att lammet slaktades före tidens begynnelse. Men om vi nu ser det ur ett mänskligt perspektiv. Och jag tänkte på det här liksom. Hebreerbrevet 7:25. Att visst, absolut. Det är inte en kämpande Jesus på det sättet i himlen. Det är en triumferande Jesus som ständigt har gemenskap med fadern. Och fadern lyssnar alltid på honom, precis som han gjorde här på jorden. Men om fadern hör honom och vi ber till fadern i Jesu namn, ja, då kommer han också att höra våra böner. Eftersom vi är i Kristus och vi ber i honom. Och så hörandet är möjliggjort genom korset. Och den andra punkten jag tänkte på, det är att Guds röst, det är den stilla susningen. I första Konungaboken 19 så har vi en berättelse om profeten Elia. Han hade precis haft ett möte med hundratals falska profeter. Gud hade gjort ett mirakel i Israel av en otrolig magnitud. Han hade upplevt Gud på ett sätt som få av oss har gjort, eller någon. Och man kan tycka att på grund av denna upplevelse så borde ju faktiskt Elias andliga självförtroende ha varit på topp resten av sitt liv. Men faktum är att det var inte så. Han drabbades väldigt snabbt av ett slags antiklimax. att när den här situationen var över så hörde han rykten om att Jezebel var ute efter hans liv. Och hon sa, innan denna dag är slut ska du ha gått samma öde till mötes som alla Baalsprofeterna som hade blivit dödade den här dagen. Och Elias sa, det bäst att lägga benen på ryggen. Och han sprang och han sprang och han satte sig någonstans i skogen. Och Gud får tag i honom där. Och han sitter uppenbarligen i någon slags grotta. Och han är deprimerad. Han vill ta sitt eget liv till och med. Han säger, det räcker nu. Och vet ni, där i grottan så kommer Gud honom till mötes. Och han säger, kom ut ur grottan. Och han ställer sig i den här öppningen. Och han ser landskapet framför sig. Och i den här situationen så ser vi, jag läser det, första Konungaboken 19 och verserna 11 till och med 13. Herren sa det, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom och sade, vad gör du här, Elia? Och just det här att han svepte sitt ansikte, Guds närvaro, Guds härlighet var så stor och så stark. Men det var inte i stormen, det var inte i jordbävningen, det var inte i elden, utan det var i den stilla susningen som Guds röst talade. Vet ni att Bibeln säger att människan har en ande och en själ och en kropp. I första Thessalonikerbrevet 5:23 så talas det om att Gud vill att vi ska ha framgång, vi ska vara friska och starka både i anden, själen och kroppen. Ibland så ignorerar vi det ena eller det andra, men vi har tre delar att ta vara på. Och i Hebreerbrevet 4:12 så talas det om hur Guds ord, som är skarpare än något tvegat svärd, delar vår ande och vår själ. Och det här är intressant, därför att vad är människan? Jo, vi är en ande som har en själ som lever i en kropp. Och det intressanta är här att när vi tror på Herren Jesus Kristus som vår personliga frälsare, då blir vår döda ande pånyttfödd. Vi blir helt nya skapelser. Och det är, står i första Korinthierbrevet 6:17 att vår pånyttfödda ande har förenats med Guds ande. Vi är i en union med Kristus. Jag vill stanna upp lite grann där, för att människor tror att vår frälsning är någonting som är beroende på vår dagsform. Har vi levt rätt idag eller har vi gjort rätt och så vidare. Och vi tror att den kan, eller många tror att den kan förloras och att den kan liksom på något sätt förhandlas bort eller vad det nu kan vara frågan om. Men vi är i en union med Kristus. Vår pånyttfödda ande har förenats med Guds ande. Klick, säger det där, i all evighet. Men vad är det som händer i vår själ? Och vad är det som händer i vår kropp? Vi är närvarande i den här världen. En värld som snurrar allt fortare. Man har sagt tidigare innan vi kom in i den här informationsåldern att människans kunskap, det tog 400 år för människans kunskap att fördubblas. Nu påstås det, jag hör lite olika uppgifter om det här och ni får ta det som ni vill, men att det tar bara ett par år så fördubblas människans kunskap, därför att vi har lärt oss att ackumulera kunskap i datorer och så vidare. Så vi lever i en otroligt snabbt förändrande värld. Allting snurrar bara fortare och fortare. Och vi ser bara hur människor blir oroligare och oroligare. Och det är intressant att se att i själen och i kroppen så möts vi av väldigt många olika saker. Och man kan likna det här vid en gunga. Alla har någon gång varit i en gunga. Liksom åker fram och tillbaks. Gungan är fäst i en jättestor stark balk längst upp. bom, där är det fest. Det är som vår ande. Vår ande är fest i Guds helige ande. En union, en förening som Gud har åstadkommit, som människor inte kan förändra, som människor inte kan påverka. Men vad händer med gungan längst ner? Det här, man sitter i ett däck eller på en liten pinne eller platta och man gungar. Det är en otrolig skillnad. Ena stunden så är man liksom här uppe, nästa stund så är man här framme, och det går fram och tillbaka. Och det är ungefär på det sättet. Men längst där uppe så sitter gungan fast i den här balken. Och vår ande sitter fast med Guds ande. Men i vår själ och i vår kropp och i vårt sinne och i våra känslor så är det high life. Här händer alla möjliga saker. Och vet ni vad som är problemet här? Jo, det är att vi tänker ofta att vad ska man göra? Liksom, är det här jag? Vilka tankar kommer till mig? Vilka misstag gör jag? Vilka problem? Jag syndar. Vad är detta? Och vi försöker att höra från Gud i det här yttre. Men det är bara mer och mer kaotiskt på något sätt. Och jag tänkte på, vad tänkte Elia på när han sprang ifrån den här situationen? Ja, men han hade ju upplevt Gud på ett sätt som få människor i världshistorien har gjort. Varför skulle han inte liksom bara kunna säga att den här guden som ni just nu såg bränna upp offret på altaret, bara skicka eld ifrån himmelen, Baalsprofeterna är döda, Gud har verkligen visat vem som är Gud i Israel. Jag menar, den här guden, jag kommer aldrig en enda gång i resten av mitt liv att tvivla på honom. Det förstår ni väl? Nej, helt plötsligt så var det en helt annan Elia. Ut i skogen och springer bort ifrån allting. Hade någonting förändrats? Nej, ingenting. Gud var fortfarande Gud. Gud var fortfarande allsmäktig. Gud hade fortfarande kontrollen. Men någonting hade förändrats i honom. Han började istället för att verkligen förstå vem Gud var i honom, att fundera i mänskliga tankebanor. Och det gör vi väldigt ofta. Och i Psaltaren 46 och vers 11 i A-delen så står det att bli stilla och besinna att jag är Gud. Hur ofta är vi stilla? Det var inte förrän Elia var i den här grottan och Gud visade honom att det var inte i de här händelserna, stormen, jordbävningen, elden. Det var inte där som Gud uppenbarade sig, utan det var i den stilla susningen. Och jag tycker det är så underbart att tänka på att vi hör Guds röst på det sättet. Gud kan tala till oss på så många olika sätt. Det vet vi. Genom omständigheter, genom människor och så vidare. Men det är i vår ande som Guds ande talar till oss. Guds ande kan inte tala till vår själ. Guds ande kan inte tala till vår kropp. Men Guds ande kan tala till vår pånyttfödda mänskliga ande. Och anden i oss är det som sedan tar hand om själen och kroppen. Varför är det så att vi är så kroppsfixerade i den här tidsåldern? Jo, därför att vi tror att om vi bara tillfredsställer de behov som kroppen har i första hand, då kommer den immateriella delen av människan på något sätt att fungera och allting kommer att falla på plats. Men det är inte så Gud ser det. Han säger, ni måste först förstå vad som finns på insidan. Ni måste först förstå att det är er ande som har blivit förenad med min ande. Det är där som vi har gemenskap. Det är där som jag talar till er. Och det är här som vi har möjlighet att vara stilla inför honom och höra hans röst. Och det tredje och sista som jag vill nämna idag, det är att våra beslut kan förhärliga Gud. I femte Mosebok och kapitel 30 och verserna 19 och 20. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er, och jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Genom att du älskar... Okej, det var bara det som jag skulle läsa, tror jag. Femte Mosebok 30:19-20. Nej, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom, till detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. De var på gränsen till löfteslandet. De skulle precis gå in. Och Gud säger att jag har satt framför er liv och död. Jag har satt välsignelse och förbannelse. Och jag har gett er en fri vilja att använda. Och han säger bara att om ni gör det, ja, då kommer ni att bli välsignade. Och jag tänkte på hur vi måste dagligen fatta olika beslut. Vi vet att på grund av korset så har vi möjlighet att vara i gemenskap med Jesus Kristus. Vi vet att hans ande talar till vår ande. Den stilla susningen i den här unionen och föreningen. Men det kan ändå vara så svårt att fatta beslut. Och Gud sa att jag har gjort det möjligt för er. Om ni väljer rätt, då blir ni välsignade. Men om ni inte gör det, då måste ni leva i konsekvensen av det. Inte för att jag vill straffa er, inte för att jag hatar er, men för att ni ska komma tillbaks till mig. Och det är därför som Gud låter det ske. Och jag tänkte hur ofta vi är oroliga för att fatta fel beslut. Vi är kanske rädda för konsekvensen av det. Och är det möjligt för oss att fatta fel beslut? Ja, visst är det det. Absolut är det det. Men det är inte hela världen. Därför att vi gör det hela tiden. Och det är inte det att Gud liksom så, nu fattar han fel beslut. Ja, det var sista gången jag talade med honom eller henne. Det är inte på det sättet. Vi kommer att fatta fel beslut mellan varven. Men vet ni, om jag befinner mig på punkt 1 i mitt liv. Och jag vill gå vidare i mitt liv. Och jag väljer någonting och det råkar vara fel. Men detta felaktiga beslut för mig till punkt 2. Och där upptäcker jag Gud. Och jag väljer igen någonting som för mig till punkt 3. Och här visar sig Gud igen. Och det är välsignat. Men om jag inte hade valt då jag var vid punkt 1. Och gått via punkt 2 till punkt 3. Ja, då hade jag aldrig kommit dit. Och det är många gånger som vi blir kvar på punkt 1 därför att vi inte vågar fatta beslut. Jag tänker på hur den här mannen reste bort, som vi läser om både i Lukas och Matteus evangeliet. En fick 1 pund, en annan fick 5 pund, en annan fick 10 pund. Och någon grävde ner det här pundet och förvaltade det inte, vågade inte ta trosteg. Och jag tänker på det här att vi är så analytiska. Och vi sitter i gungan och det rör sig så fruktansvärt liksom. Ena stunden är vi här uppe liksom, och andra stunden är vi här, och ibland tror vi att vi äger hela världen, och ibland är vi deprimerade och vi är fram och tillbaks. Elia var ena dagen på Balsberget med profeterna liksom, högg huvudet av dem. Nästa dag så var han i en grotta och ville dö. Och liksom, det här är egentligen bara en bild av våra vardagliga liv. Och vad säger Gud? Jo, han säger att du kan höra från mig. Du kan lyssna till min röst. Du kan fatta beslut som förhärligar mig. Men stanna inte kvar. Var inte rädd för mig. Lär känna mig så att du vågar fatta besluten. Och jag tänkte på vad det står i första Korinthierbrevet 7 och verserna 17-24. Aposteln Paulus talar om hur olika människor har kommit till tro. Och en del var slavar, andra var fria, en del var rika, en del var fattiga. Det var en så oerhörd skillnad på de här människorna. Men han säger till dem att bekymra er inte över det. Han säger till och med att om ni är slavar, försök inte att bli fria. Om ni är fria, försök inte att bli slavar. Därför att om ni är slavar, ja, då är ni Herrens frigivna. Och om ni är fria så är ni ändå Herrens slavar. Och han liksom på ett fantastiskt sätt lyfter fram det här att vad det handlar om, det är inte vad vi är i den här världen. Och ibland liksom vi strävar så mycket. Om Gud vill ge oss någonting, om Gud vill befordra oss i den här världen, så tacka Gud för det. Men ära Gud med det som han ger. Det är absolut inget fel. Men om jag vill bli befordrad i köttet, då säger Paulus, det är ingenting att sträva efter. Det är inte så att vissa saker är bättre än andra. Oavsett, vi är en kropp. Vi är alla Kristi frigivna. Vi tillhör alla honom. Och i första Konungaboken 20 och vers 28 så hade Israels folk mött arameerna. Och man hade vunnit en seger. Och den här striden, den stod uppe på ett berg. Och där hade de vunnit seger. Och alla hade sina gudar. Och arameerna sa så här att eftersom Israels gud lät dem få segern uppe på berget, ja, så måste han vara en bergsgud. Så om vi utmanar dem i dalen, så kommer vi säkert att vinna strid. För han är en bergsgud. Och då säger Herren så här att bara för att de har sagt att jag är en bergsgud och att jag inte är en gud i dalen, så ska ni få vinna en seger till för att mitt namn ska bli förhärligat. Vad talar berget om? Jo, det är när vi liksom är på toppen av allting. Vi tror att vi klarar allt. Vi är liksom bara, wow, vi är bäst. Då är vi på toppen. Då är vi som Elia liksom, med svärdet och Baalsprofeterna liksom, en efter en. Och sen nästa sekund så är vi i dalen. När Elia var i grottan och ville dö. Och jag tänker bara på hur ibland är vi där uppe, ibland är vi där nere. Men är Gud förändrad? Nej, han är bergsguden. Ja, han är dalens gud också. Och vet ni, vi kan fatta beslut på bergstoppen. Vi kan också fatta beslut i dalen. Och Gud gör någonting av oavsett var vi är. Vi kan höra från Gud idag på ett otroligt unikt sätt. Inte på det här sättet som en del går omkring och säger liksom att så säger Herren, och man har på något sätt, man tror att man hör från Gud och det kan bli helt fel. Det är bara någonting som man hittar på i sin egen själ. Men det finns också andra människor som säger att nej, men Gud är så långt borta så att hur skulle jag kunna höra från honom? Det är omöjligt. Nej, det är inte alls omöjligt. Det är fullt möjligt. Gud både kan göra det och vill göra det för oss. Han vill tala till oss. Och han gör det. Och det är möjliggjort genom korset. Men han talar genom den lilla susningen. Den sakta susningen. Stilla susningen, säger man. Där vi är förenade. Den mänskliga anden förenad med Guds ande. Där talar Gud. Och vet ni, därför tror jag personligen att det är svårare och svårare för nutidsmänniskan att faktiskt höra Guds röst. Därför att vi blir mer och mer omgivna av det här som pastor Schaller en gång kallade för det kosmiska oljudet. Liksom att det bara är ett ständigt sål, ständigt ljud av någonting där ute. Men att vi får stilla oss själva. Och vet ni, vi kan faktiskt göra det mellan varven. Vi kan faktiskt välja saker, vi kan prioritera. Vågar vi stänga av tv:n, vågar vi stänga av stereon, vågar vi faktiskt ha en tyst stund och vänta in Gud och höra från Gud. Vi förväntar oss att Gud ska vara i stormen liksom. Åh, nu händer det någonting här. Baalsprofeterna är på gång. Gud sänder eld ifrån himmelen. Fantastiskt. Han är verkligen i stormen. Han är verkligen i jordbävningen. Han skakar om saker och ting. Och elden går fram och så vidare. Men det är ingen som tror att Gud kan vara i den här stilla susningen. Men faktum är att det är så lätt att tro sig höra från Gud i själen och i kroppen liksom, impulser och tankar. Och vi är i gungan liksom, här uppe, och sen bara fram och tillbaks. Men det är här uppe som Gud talar. Han har förenat sin ande med oss. Och där kan vi höra från honom. Och han talar till oss genom sitt ord. Hör min son. Tänk er den här scenen där Johannes döparen döper Jesus, och helt plötsligt öppnas himlen och faderns röst kommer ut ur himlen, och den helige ande i form av en duva bevittnar hela den här situationen och säger, här är min son, min älskade son, hör honom. Det är han som har sanningen, det är honom vi ska lyssna till. Inte det som den här världen erbjuder. Låt oss vara försiktiga med det här och inte acceptera några ersättningar. Så vi kan höra från Gud i den nya skapelsen. Så vad är förutsättningarna? Att vi är födda på nytt. Att vi har trott på Herren Jesus. Att vi har fått en pånyttfödd ande. Då kan vi höra från Gud. Och att vi sedan lever i gemenskap med honom. Undervisningen, gemenskapen med andra troende. Då kommer vi att höra hans röst. Oavsett om vi är på bergstoppen eller i dalen. Så Herre, vi ber just nu. Eller vi tackar dig just nu, Jesus, för att du är inte bara en bergsgud. Utan du är också en gud i dalen. Och just nu ber vi Herre att du talar till våra hjärtan. Och kanske någon som lyssnar på det här budskapet på internet. Som du har blivit vidrörd av Guds ord. Och tron kommer av att höra Guds ord, står det i Romarbrevet 10:17. Och i Romarbrevet 10:8 står det att ordet är dig nära. Vilket ord? Frälsningens ord. Att var och en som tror på honom blir ett Guds barn. Får rätten att vara ett Guds barn. Du är så nära Gud idag. Om du inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Så uppmuntrar vi dig att göra det idag. Att be en bön personligen och enkelt i ditt hjärta. Bjud honom in i ditt liv och säg: Jesus, här är jag. En syndare. Jag har kommit bort ifrån dig. Men jag vill bli född på nytt. Jag vill ta emot förlåtelsen. Jag tror att ditt blod utgöts för mig. Om du tror detta. Och att Gud räddar dig genom tron. Ja, be bara den bönen. Och bjud honom in i ditt hjärta. Så frälser han dig som en gåva. Och en gåva kan aldrig förändras. Den kan inte förtjänas. Den kan bara tas emot. Så ta emot den gåvan idag. Herre, vi tackar dig också för att vi som troende kan höra från dig. Vår ande har blivit evigt förenad med din ande. Och där hör vi från dig. Inte i själen, inte i kroppen, utan genom anden. Men anden, vår mänskliga ande, undervisar också sen vår själ och vår kropp. Och vi blir en helhet, en sund helhet. Men Jesus, vi ber verkligen att du talar till oss idag. Underbart. Att du öppnar ditt ord för oss. Och att vi lär oss att vara andeundervisade. Tack för att vi är nya skapelser idag. Så att du har gjort det möjligt för oss att höra från dig. På ett helt unikt sätt. De hörde från dig i Gamla testamentet. Men de hade inte anden inneboende på det sättet som vi har. Så vi har en unik möjlighet. Så Jesus, vi ber dessa ting i ditt namn. Amen.